Där är P1, Sveriges Radio.
Kanada sätter hårt mot hårt mot Trump, lovar höja sina tullar för att matcha de amerikanska.
Det blir debatt också om barnbidrag och slopade avgifter till förskolan. Vänsterpartiet och Moderaterna möts.
Sommaren är en tid när barn rekryteras till gängen och det kan börja med lite godis.
Och så om ordkriget mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna. Har Tidösamarbetet rasat ihop, undrar vi.
Och sen efter klockan 5, det är det vi vet om den misstänkta för Fagersta-dådet.
I Studio 1 med Sharon Joma och Mattias Rensmo.
Well, you kiss my ass as far as I'm concerned. We're going to go at him full steam. And we buy 400% more cars than anyone in the world. Maybe I have an idea. We'll get Danielle Smith on board so the cars that they're manufacturing won't be able to fill up because we'll be controlling the oil and the gas going down there. And maybe what we should be doing is charging him triple on the oil, triple on the potash, on the uranium.
Ja, så här lät igår när Ontarios premiärminister Doug Ford intervjuades av kanadensisk radio. Han reagerade på USAs president Donald Trumps nya 50-procentiga tullar mot Kanada efter att förhandlingar mellan länderna kollapsade i helgen.
Just det, och vi har med oss Martin Svenningsen, Ekots utsände på plats i USA. Hej!
Hallå, hallå!
Hallå, du, för alla som inte har hängt med, hur kommer det sig att det här tullbråket blossar upp nu igen mellan de här två länderna?
Ja, men vi kan väl gå tillbaka till förra året, för ni minns väl när Donald Trump stod med en stor pappskiva med en massa länders namn på, så tulltariffer på det. Och då var Kanada med där, och Trump-administrationen tyckte då att vissa delar av handeln med Kanada var, ska vi säga, orättvis och missgynnade amerikanska företag. Och det handlar då framförallt om mejeriprodukter, stål, aluminium och fordonsindustri. Och så hade man också det här med att man motiverade de här tullåtgärderna med att det handlade om gräns- och fentanylfrågor. Man hävdade att Kanada behövde göra mer för att stoppa narkotikasmugglingen till USA. Men man kom aldrig riktigt fram till någon definitiv lösning. Nya tullar infördes ju då förra året. Även om inte paritet med vad Trump hotar med nu, då höjdes de från i runda slängar 25-35%. Och nu har man då försökt återuppta de här förhandlingarna.
Mm, och de har kollapsat nu i helgen.
Ja, det kan man säga. De bröt ju samman totalt. Och enligt uppgifter i kanadensiska medier, som alltså inte är så i detalj bekräftade från officiellt håll, så krävde USA lite förenklat att amerikanska företag skulle ha företräde på den kanadensiska marknaden. Och då handlade det inte bara om handel utan också om olika tjänster. Och USA sa att de var beredda att sänka en del tullar om Kanada tog bort Kina. Och enligt då Kanadas premiärminister Mark Carney så innehöll de amerikanska kraven inslag som skulle ha begränsat Kanadas handlingsfrihet att ingå handelsavtal med andra länder. Nu läste jag innantill för att citera honom rätt. Och det här ansåg han vara då en av anledningarna till att man ansåg att de här villkoren var helt oacceptabla. Och USA å sin sida säger då att Kanada har krävt saker som är omöjliga att acceptera. Och framförallt så hävdar då handelsrepresentanten Jamison Greer att Kanada ändrade sig sista stund och började kräva eftergifter, bland annat kring tullar på tunga lastbilar. Och det var det som gjorde att det här inte alls gick i land.
Och Kanada säger att de ska sättas hårt mot hårt nu. Vad är det som väntas från dem?
Ja, det förväntas komma någon slags besked om motdrag då senare idag. Inom någon timme har det sagts, det vet vi inte riktigt säkert. Och om de är detaljerade med nya tullar eller mer allmänna ordalag hur man ska då stödja företag och arbetstagare som är beroende av den här handeln med USA, det vet vi ju liksom inte. Men det är nog troligare att det handlar om att stödja handeln och företag. Men sen får inte glömma att det finns en del verktyg då som Kanada skulle kunna ta till. För exempelvis säljer Kanada stora mängder oljeenergi och el till USA. Och en av USAs viktigaste energileverantörer. Och skulle man börja strypa det, då blir det onekligen kännbart i USA. Man har också använt uttrycket dollar mot dollar, alltså att lika mot lika, man sätter så mycket tull på det där, så ska man göra likadant från andra hållet. Men vi måste ha i vågskålen att ungefär 70-75% av Kanadas varuexport går till USA. Och för USAs del handlar det motsvarande siffror om 15%, så det är ganska stor skillnad.
Martin Svenningsen, så långt här i studion finns Jan Hallenberg, USA-expert, associerad seniorprofessor vid utrikespolitiska seniorforskare vid utrikespolitiska institutet, däremot professor emeritus i statsvetenskap också. Ja, det är, många ska det vara. Du, hur det här bråket och hur sårig är relationen mellan Kanada och USA?
Den är väldigt sårig. Jag kan inte erinra mig i modern tid att relationerna mellan de här staterna har varit så fruktansvärt ansträngda. Ja, men de har ju varit gått oerhört nära varandra. De har ett gemensamt försvarssystem som heter NORAD för båda staterna, där de har gemensamma flygningar över hela området. Och de har ingått ett stort avtal om handel där Mexiko också ingick, som var väldigt långtgående och underlättade handeln. Och en del av det här som vi nu ser är ju att det här avtalet som Trump ingick under sin första period ska nu förhandlas om. Men nu har han då hittat, som Martin Svenningsen sa, en del oegentligheter som han tycker, och trycker han på kanadenserna på det sättet. Och nu har ju amerikanska presidenten har ju egentligen inte stora möjligheter i tullarna. Man läser konstitutionen, det är ju kongressen som beslutar det. Men det finns ett antal lagar som har antagits 1930, på 70- och 80-talen. Och då åberopar presidenten här, det finns en som säger section 338, som säger att om man diskriminerar amerikanska varor, då har presidenten rätt att införa tullar. Och amerikanerna hävdar ju då att det är alkohol, det är dairy products, alltså mjölk och sådant, och jag tror att det är bilar. Som,
stål någonting.
Stål kan det vara också. Och där diskriminerar då kanadensarna amerikanerna. Och då har USA rätt att införa tullar, hävdar Trump.
Men vad, ska man säga, tjänar Trump på det här bråket?
Ja, Trump är ju en politiker som vill visa att det är han som bestämmer. Jag menar, det är ju, han är ju störst på täpparna både i Nordamerika och i hela världen. Så han är väldigt svårt att ta ett nej. Det är det ena. Och det andra är att han anser att tullar är något av de allra viktigaste politiska instrument som finns för en amerikansk president. Och USA har blivit rikt därför att de hade starka tullar kring det förra årsskiftet 1800-1900. Vilket är en fruktansvärt förenklad bild av saker. Men han har sedan 40 år hävdat att man bör anmäla sig mer av tullar i USA för att få igenom det man vill.
Och nu när Kanada säger att de ska svara, hur kommer det att spela ut hos Trump med kanske egna tullar framöver?
Ja, det kommer bli ytterligare tullar, men alltså USA kan skada, eller Kanada kan skada USA, som min reporter sa. Och vi måste också ta till ytterligare en dimension här. Det är ju kongressval om snart tre månader, mindre än tre månader.
I november,
ett antal delstater har mer än hälften av sin export överhuvudtaget går till Kanada. Jag menar, de som bor där är inte särskilt glada över de här tullarna. Och inte heller bönderna som importerar gödsel ifrån Kanada. Och där också oljepriserna kommer att bli högre på grund av det här. Så att det finns möjligheter att i flera amerikanska delstater, som Michigan till exempel, så kommer amerikanska senatskandidaterna, det kommer att vara plus för en demokraterna här. Och det kan bli fler sådana delstater. Så att det här är en komplicerad soppa som Trump har gett sig in på. Så jag är inte så säker på att den amerikanska uthålligheten är så oerhört stor som man kan tro om man bara tittar på storleken.
Mm-hmm. För det finns väl ett land som har satt hårt mot hårt tidigare, Kina då, när USA kom med sina tullar, och då kom de överens om ett avtal till slut. Vad ser du framför dig här då, om Kanada försöker sätta hårt mot hårt?
Ja, ett antal veckor eller månaders manövrerande. Och då tror jag att den här inrikespolitiska kostnaden som jag var inne på blir väldigt viktig. Och jag tror också att nu har någon mer än kineserna sagt nej, nämligen Mark Carney i Kanada. Det är inte den sista statsledaren som kommer att säga nej till amerikanska påtryckningar. Jag skulle kunna tänka mig att till och med EU kan tänkas få lite råg i ryggen efterfrån det här. Det finns gränser. Alltså en av problemen som verkar gälla här enligt kanadensarna är ju att amerikanerna förbehåller sig rätten att ändra avtalet när som helst. Alltså som Mark Carney säger, de skriver under med blyerts. Mm. Det är bara att komma med suddgummit så ändrar sig Trump nästa dag. Det gäller inte längre. Ja, det är ju inget internationellt avtal som går att acceptera. Så att det finns flera sådana här dimensioner. Och sen är det här som för kanadensarna, att man ska reglera Kanadas handel med andra länder. Ska amerikanerna lägga sig i? Alltså det är också fullständigt oacceptabelt för en självständig stat.
Men för vi var inne på det, liksom de här långa relationerna som Kanada och USA har haft historiskt. Nu har du ju knakat minst sagt de här ett och ett halvt åren som Trump har suttit vid makten. går det här att reparera igen när liksom USA får en ny president? Eller hur skadade är de här relationerna?
De är skadade på medellång sikt åtminstone, men om det inte blir J.D. Vance så tror jag att det finns goda möjligheter att reparera det hela. Jag tror att en president Rubio till exempel skulle vara mer resonabel. En demokrat definitivt.
J.D. Vance gillar också tullar.
Han gillar tullar och han gillar Trumps politik. Men han är inte lika totalupphängd på tullar som Trump är. Så han skulle vara lite resonabel, skulle jag gissa.
Jag tänker framåt nu då. Det är ju inte första gången som vi hör som Trump har försökt sätta in tullar mot allierade länder. Det har inte gått jättebra alla gånger. Och högsta domstolen har ju tidigare stoppat en del av de här försöken. Tror du att det kommer ske nu igen?
Ja, den här sektion 338 som jag nämnde har aldrig någonsin tillämpats tidigare. Och det innebär att det kommer att komma stämningar, helt klart. Så högsta domstolen får avgöra och det är svårt att veta vad de kommer att säga.
Men han fick liksom nej på ett lagrum, så då testade han en ny.
Ja, exakt. Att det... Ja, det finns ytterligare lagrum. Ja. Sektion 201, ja, men det blir väldigt komplicerat hela.
Finns det fler lagar i, om man letar lite?
Ja, så att det finns. Det är att läsa min vän Mac Desslers bok American Trade Policies, fjärde upplagan. Då kan man läsa mycket om detta.
Det är reklam här i public service, ja, okej. Okay. Det finns andra akademi. Böcker också.
Ja, inte många som har den insikten om amerikansk handelspolitik. Alltså.
Men för införa de här tullarna, då var det ju ekonomer varnade mycket att mycket kunde gå fel, att det var skadligt för världshandeln. Nu har ju ändå världshandeln fungerat hyfsat. Liksom. Hur mycket påverkar det här egentligen?
Skadorna har inte blivit lika stora som många ekonomer fruktade, det är riktigt. Men de politiska skadorna är större. Den amerikanske presidenten beter sig som en elefant i en Kina-shop, som brukar säga, på porslinsbutik. Alltså, och USAs ständiga påhitt här gör ju att det blir instabilt i den internationella handeln. Den hade säkert vuxit ännu mer om vi inte hade haft det här. Och återigen, det går inte att lita på USAs presidents ord, som man antingen verbalt eller man skriver under. Det är en kostnad för det internationella samarbetet och för USAs roll i det internationella samarbetet.
Det säger alltså Jan Hallenberg, USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och professor emeritus i statsvetenskap. Och tidigare hörde vi även vår utsände Martin Svenningsen. Tack båda två.
Nu här i Studio 1 om Sveriges cirka 1,2 miljoner barnfamiljer. En väljargrupp vars röster alla partier verkar slåss om just nu.
Just det, Socialdemokraterna vill dubbla barnbidragen inför skolloven. Kristdemokraterna vill införa en pensionsbonus för mammor. Vänsterpartiet har lanserat en bebispeng för förstagångsföräldrar, för att nämna några av alla dessa förslag.
Och idag så säger Moderaterna att de vill ta bort avgifterna på förskolan och fritidshem om de vinner valet. Och vi skulle haft med oss finansminister Elisabeth Svantesson, men hon har fått akut förhinder, så vi säger istället välkommen till Edvard Riedl.
Tack så jättemycket.
Ja, finansutskottets ordförande, moderat, du också. Och Nooshi Dadgostar har vi med oss från Uppsala. Du är Vänsterpartiets partiledare. Välkommen du med.
Tack så mycket.
Edvard Riedl, om vi börjar med dig. Dagens förslag då, Moderaterna lovar att ni vill göra att förskolan och fritids ska bli gratis om ni vinner valet. Varför?
Ja, men så här, vi har ju under den här mandatperioden stärkt en vanlig familjs ekonomi med 5 000 kronor per månad. Och vi ställer nu ut ett likadant löfte för nästa mandatperiod. Och det här är ju den långa sikten där Sverige ska bli både ett rikare och tryggare land. Och det här är ytterligare då en av de delarna där vi stärker barnfamiljers ekonomi. Vi
vet att... Vad är bra med det då, att barnfamiljerna får mer pengar?
Ja, men den är bra på flera olika sätt. Dels är det ju den tiden i livet när man har det som mest tufft ekonomiskt. Och avgiften till förskola och fritids är ganska mycket med färdigskattade pengar. Så dels träffar den väldigt bra, så att säga, rätt i livet. Men den är också strukturellt bra, som vi på ekonomispråk tycker om att prata. Det vill säga, den stärker drivkrafterna till arbete. Den premierar barnfamiljer, alltså hårt arbetande föräldrar, helt enkelt att arbeta. Och det är i grund och botten en bra reform om man långsiktigt vill stärka svensk ekonomi.
Vi ska höra Nooshi Dadgostar också. Vad tänker du? Avgiftsfri förskola och dagis, är det ett bra förslag tycker du?
Ja, självklart, men det kommer alldeles för sent. Vi har under hela mandatperioden, när den här kostnadssmockan slog mot barnfamiljerna, föreslagit ordentligt höjda barnbidrag, ensamstående tillägg, att vi pressar ner hyror och boendekostnader, att vi får ner elpriserna. En rad olika förslag som Moderaterna har stoppat för att de har prioriterat sänkta skatter för höginkomsttagare under hela mandatperioden. Men nu när man går mot valet, man ser att man kommer att förlora valet, då plötsligt kommer vänsterpartireformerna fram med halverad avgift i kollektivtrafik och det här förslaget till exempel.
Men är det inte bra att det ändå kommer nu ett sånt förslag som ni ändå är för?
Det framstår som valfläsk. Det gäller, delar av detta gäller ju bara över valet. Sen ska det ju återgå till det vanliga som matmoms och kollektivtrafiken.
Det är lite oss till förskolan just.
Ja, men det är lite i elfte timmen som man plötsligt märker att det finns fler barnfamiljer än de rikaste. Vi hade ju kunnat satsa mycket mer på socialtjänsten, på skolan, på LSS, på att...
Okay.
Alltså att se till att familjernas ekonomi stärks. Istället har det alltså blivit 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt i månaden. Det funkar inte och det är därför det känns lite desperat just nu från Moderaterna.
Vi ska låta Edvard Riedel, Moderaterna, svara valfläsk, för sent och desperat.
Nej, men jag förstår att Vänsterpartiet vill ha en politisk motståndare som är ungefär som Nooshi Dadgostar beskriver just nu. Problemet för Vänsterpartiet är att den motståndaren finns ju inte. Även om vi skulle använda vänstersidans egen definition om vilka som är rika i Sverige, så träffar ju 95% av alla de förbättringar och skattesänkningar vi har gjort den här mandatperioden, träffar ju alltså vanliga löntagare, hårt arbetande människor. Och vi fick precis rapporter om att vi har de högsta reallönerna i Sverige någonsin. Jag tror att den här bilden man försöker måla upp, jag tror inte att den delas av svenska folket, utan tvärtom har vi nu tagit oss från bottenligan i EU vad det gäller tillväxt till att nu ha en av de högsta tillväxttakterna. Vi slår till och med USA och större delen av övriga EU. Och det här sammantaget gör ju att vi också har råd att satsa på framtiden. Sänka skatterna för hårt arbetande människor, göra de här riktade satsningarna för barnfamiljer där man inte ska behöva betala förskolavgift och fritidsavgift i framtiden. Men vi kan också stärka välfärden, för det behövs göras. Både skola, sjukvård, men även polis och försvar behöver ju satsningar. Och behöver ekonomin växa. Och det gör vi.
Nooshi Dadgostar, om vi pratar om barnomsorgen just, vad är era liksom förslag här för att stärka barnfamiljerna?
Barnomsorgen vill vi ha mindre barngrupper, lagstiftade barngrupper, och vi tycker det är utmärkt att ha gratis avgiftsfri fritids och barnomsorg. Men den här verkligheten som målas upp stämmer ju inte. Utan de här förslagen kommer precis i slutet av valet för att man känner en desperation över att man har bedrivit en politik som inte har varit populär. Barnfamiljerna har fått det mycket, mycket dyrare att gå runt. Och särskilt om mamma har fått en cancerdiagnos och inte kan jobba till exempel och får sjukförsäkring. Då är det väldigt tufft för barnen just nu på grund av de stora utförsäkringarna som Moderaterna gör. Eller om pappa har blivit av med jobbet på grund av att Moderaterna har skapat en byggkrasch. Då har de alltså dragit ner med 1000 lappar från A-kassan. Ska inte alla barn ha ett bra och tryggt liv? Och det här gäller även välfärden. Ni har ju prioriterat att sänka skatten för statsråden och höga löner med 6 000 kronor i månaden istället för att satsa på skolan som har genomgått de största nedskärningarna på 30 år.
Vi ska höra Edvard Riedel också.
Det är inte schysst.
Det är inte schysst. Ni verkar ha olika bild av hur bra eller dåligt det har gått för barnfamiljerna under mandatperioden. Vad är det i världsbilden här som du inte delar?
Nej, men jag skulle säga det att om verkligheten var på det sättet som beskrivs av Nooshi Dadgostar, då hade jag också varit oroad. Nu ser ju inte verkligheten ut så, tack och lov, utan om vi tittar på de mått som faktiskt mäter de här olika sakerna, till exempel barnfattigdomen i Sverige, den har alltså under de här 4 åren minskat, både i absoluta tal och i relativa tal. Vilket innebär att vi har ju faktiskt stärkt svenska barnfamiljer. Och det vi gjorde i början, vi ärvde ju hög inflation, inflation i början av den här mandatperioden. Och det vi gjorde var att bekämpa inflationen. Och jag delar den bilden som Nooshi Dadgostar beskriver. Vi inflationssäkrade bidrag och ersättningar därför att vi vet att människor med små marginaler måste fortfarande handla mat med kronor och ören. Och det var därför vi la stora resurser där. Och löntagarna och pensionärerna fick vänta. Och nu när vi har tagit oss igenom den här inflationskrisen som den här regeringen ärvde, så har vi faktiskt kunnat satsa på både barnfamiljerna, vi har kunnat satsa på de människor som arbetar och på svenska pensionärer. Det tycker vi är en rimlig avvägning av den ekonomiska politiken. Och den bygger oss starkare framåt också.
Detta stämmer inte. Det är alltså verklighetsfrånvänt det du beskriver, Edvard. Det är inte så det ser ut, utan klyftorna mellan människor har ökat enormt mycket. Fattigdomen har fördubblats. Det du beskriver om barnfattigdomen är en statistisk synvilla. Det stämmer inte. Utan Rädda Barnen är ju väldigt tydliga med
Rädda Barnen att ändrade mätmetod den här mandatperioden för att kunna tillgodose det.
Det stämmer alltså inte. Utan barnfattigdomen har ju exploderat. Fråga hur många som går och hämtar matkassar som har heltidsarbetande föräldrar.
Jag har en fråga till som jag vill hinna fråga er båda två också innan vi slutar. Det är Länsförsäkringen som har gjort en genomgång av barnfamiljerna, och enligt dem då så är barnfamiljerna den grupp som har fått mest tillbaka i plånboken det senaste året. Så jag undrar, varför är det rätt att satsa ännu mer på barnfamiljer i det här läget? Ska vi börja med dig, Edvard Riedel, Moderaterna?
Nej, men som vi sa, den delen av livet där man har mest utgifter inträffar ju under småbarnsåren. Det vill säga man etablerar sig både på arbetsmarknaden, man skaffar barn, man skaffar boende och så vidare. Och den tiden är ganska tuff ekonomiskt för väldigt många. Och
därför, men de har redan fått mest pengar tillbaka enligt den här undersökningen.
Ja, men inte absolut, så är det ju. Till skillnad från det Nooshi Dadgostar beskriver så visar ju fakta att man har fått det bättre. Men vi menar att nu går det så pass bra för Sverige. Vi har den högsta tillväxttakten, eller bland de högsta i EU, än bland de högsta i västvärlden. Och nu använder vi det ekonomiska utrymmet för att satsa vidare både på barnfamiljer och pensionärer.
Just varför det är rätt att satsa mer på barnfamiljer?
Så här har det låtit hela mandatperioden, och prognoserna skrivs ner varje gång. Det är bara att gå ut och fråga en mamma eller pappa hur de tycker att det själva har varit när det har blivit så mycket dyrare att ställa mat på bordet, så mycket dyrare att ta ut medicinen, så mycket dyrare om man råkar ut för arbetslöshet till exempel. Men varför ska man satsa på barnfamiljer? Därför att det är absolut så att några har blivit mycket, mycket rikare med den här regeringen. Men väldigt många fler har fått det mycket tuffare. Och det är därför vi ser att det är så många fler som är... att barnfattigdomen ökar.
Men vill du då, Nooshi Dadgostar, att avgiften till förskolan ska tas bort för alla familjer oavsett inkomst, eller är det de med sämst ekonomi som ska få i så fall gratis för förskolan?
Det har varit vårt förra förslag, men jag tar gärna Moderaterna i hand på detta förslaget. Men vi vet ju att detta bara är valfläsk som kommer nu när man märker att under hela mandatperioden har man bromsat varenda förslag som har kommit från våran sida för att se till att människor kan få mer pengar i plånboken.
Men om du får bestämma, är det så att säga alla familjer eller de med sämst ekonomi primärt då?
Ja, vi kan också bestämma oss för att ha det för alla familjer. Det viktiga är ju att det måste ju också finansieras på något sätt. Och då är det ju inte vanliga människor som ska få hög skatt, utan det får ju så att säga höginkomsttagare avstå från stora skattesänkningar.
Nooshi Dadgostar för att avsluta, Vänsterpartiets partiledare, och Edvard Riedel, också finansutskottets ordförande från Moderaterna. Tack för att du var med i studiet.
Tack så jättemycket.
Ja, du lyssnar på Studio 1, och i kontrollrummet sitter producenten Mårten Ferlin, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker Jari Henninen.
Nu om att antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga i brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i jämförelse med samma period förra året enligt siffror från polisen.
Och det här är något som polisen varnade för inför sommaren när skolorna stänger och mer spontanlek uppstår. Och i södra Stockholm var det två män som köpte godis och läsk till ett gäng fotbollsklädda barn i 11-13 års åldern. Det här enligt flera vittnen som Eko talar med. Och Sara, hon såg en av männen komma in i affären med en elsparkcykel med 10-tal barn i följe.
en kille med sin elsparkcykel åker på den inne i affären. Ja, men då kommer också lite yngre barn efter honom springandes i sina fotbollskläder. Och det var ganska liksom exalterad stämning. Man hörde att de började prata om ja, men jag ska ha det här och så. Den här äldre killen bara fortsätter mot kassan. Så lägger barnen upp godis, läsk och lite chips på bandet. Då betalar han för det. Bara det här att man liksom åker elsparkcykel inomhus i affären gav väl inte så bra vibbar. Ja, men han var mörkt klädd, han hade solglasögon på sig inne. Det här kändes inte alls bra.
Sara tänkte att det såg ut som gängkriminella som försöker locka till sig barn. Hon upplevde att mannen försökte manipulera de fotbollsklädda barnen i 11-13 års åldern utan att de tänkte på riskerna, säger hon.
När jag var liten pratade man om att man inte skulle ha godis av fula gubbar. Och här kanske det faktiskt är mer realistiskt att det handlar om ungdomar och gängkriminella. Det känns oskyldigt i början. Jag upplevde också att det blir lite gruppmentalitet. Det känns ju okej om alla andra gör det. Och det börjar inte så farligt, men det kan leda till något annat.
Den här lilla lekstugan där de stod, är det ju tak.
Jag träffar Cecilia i en lekstuga på skolgården nära fotbolls- och basketplanen. Regnet öser ned. Här träffade hon den omaka gruppen av två män och barnen efter händelsen i affären. När Cecilia och hennes granne närmar sig sticker en av männen iväg i en taxi medan den andra står kvar i lekstugan. Med barnen utanför som har chips och godis i händerna.
Det såg märkligt ut. Det var en konstig stämning när jag gick förbi. Så jag sa hej till barnen. Och då sa den här mannen som stod i dörröppningen högt och tydligt. Så här, ja, vad är det jag sagt nu ungar? Man ska vara duktig i skolan och få bra betyg. Det var väl inte det som jag hade hört att de skrattade åt.
Stefan Kiernen är chef för projektet Ogere som arbetar mot rekrytering inom polisen. Han kan inte uttala sig om händelsen, men han känner igen metoden.
Vi har ju sett den här typen av lokal rekrytering. I flera regioner där det finns barn så finns det också risk för att man jobbar med att försöka närma sig dem. Där kan det ju vara allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga lokalt, fysiskt.
Enligt honom flyter den fysiska och digitala rekryteringen samman. Barnet kan till exempel uppmanas att ladda ner en app. Så pratar man vidare där, säger Stefan Kiernen. Och under sommaren maj-juli har 240 ärenden med anmälningar om brottet involvering av underåriga i brottslighet upprättats i landet. I jämförelse med samma period förra året då det var 197. En ökning med 20% enligt siffror från polisen. När en anmälan om involvering av underåriga i brottslighet upprättas handlar det ofta om en misstanke om att någon har instruerat, betalat, anlitat eller hotat ett barn att begå ett brott. Medan olika former av förberedelser till rekrytering, att barnet kanske håller utkik, informerar eller går ärenden eller groomas, inte alltid räknas med i statistiken enligt Stefan Kiernen.
Det är svårt med statistiken kring nyrekrytering, hur kriminella nätverk och kriminella aktörer nyttjar unga i. Där finns det fortfarande garanterat ett mörkertal. Det blir ju inte alltid en brottsanmälan, men det blir en avvikelshantering och så vidtar man åtgärder i lokala sammanhanget.
Det är inte olagligt att bjuda barnen på godis.
Det är inte.
Utan när kriminella rekryterar i början av kedjan, innan barnen fått uppdrag att begå brott, så jobbar polisen brottsförebyggande. De får tips från allmänheten om oro, dokumenterar internt, identifierar risker, stör kriminellas försök och försöker stötta barn som är i riskzonen tillsammans med socialtjänst och skola. Ett arbete som håller på att utvecklas enligt Stefan Kiernen.
Där vi jobbar med tidig oro, förebyggande åtgärder. Det går inte att stoppa nyrekryteringen med enbart juridik. Det finns grader i det här där vägen in i kriminalitet och groomingen och liksom insocialiseringen kommer vara svår att lagföra bort. Men vi behöver bedöma och liksom identifiera risker och riskreducera.
I söderförorten i Stockholm har polisnärvaron ökat sedan händelsen, skriver den lokala polisen till Ekot. Direkt efter att männen varit med de fotbollsklädda barnen så pratar jag med Per som sitter i styrelsen för föreningen.
Vi sitter på fotbollsplanen men den ligger precis vid skolan och det här är också er hemmaplan.
Ja, nu kommer du nära på platser där många barn och unga hänger.
Per bor i området och säger att även om klubben inte har haft träningar under sommaren så är det mycket aktivitet här ändå.
barn kommer hit och spontan spelar fotboll. Det är alltid mycket folk här varje kväll, både på basketplan och även på fotbollsplan.
När föreningen fick höra om männen som köpte godis gick de ut med ett varningsbrev direkt.
Vi uppmanade föräldrarna och vårdnadshavarna att gå hem och prata med sina barn ordentligt om vad det kan få för konsekvenser. Idrotten ska ju vara en trygg miljö.
Riksidrottsförbundet har också de startat en resa för att bättre förstå rekrytering och riskerna kring deras idrottsplatser och verksamheter. Stefan Ålander är en av tre nya säkerhetssamordnare som tillsatts.
Vi har varit lite naiva. Det här är ett område som vi utvecklar och då måste vi såklart hjälpa föreningarna och våra förbund med vilken typ av information är det ni ska sprida och på vilket sätt.
Sedan i mars har Stefan Ålander fått ett tiotal anmälningar om misstänkta rekryteringsförsök till deras föreningar i Stockholm.
Det är några i innerstan, sen är det mest södra förorter. Liljeholmen, Älvsjö, Huddinge, Skärholmen, Haninge.
De uppmuntrar föräldrar att anmäla till polisen och gör det själva också. Men det är inte på själva träningen som rekrytering har skett, säger Stefan Ålander.
Så har man inte gått fram där tränare står och håller in träning, utan man närmar sig andra som är runt omkring, någon syskon eller aktiviteter i närheten.
Och det är ju just det som polisen gick ut och varnade för inför sommaren. Att risken för rekrytering ökar när det inte är skola och barnen mer spontant umgås med varandra. Cecilia beskriver hur mannen vid lekstugan skiftade mellan att vara trevlig och anklagande när hon ställer frågor till honom. När han gick iväg frågar hon barnen om hur hon tror att kriminella skulle göra för att få kontakt med dem. De svarar att de skulle erbjuda dem knark enligt Cecilia.
Det var ju jätteintressant att höra vad barnen själva trodde om det.
Istället för fula gubbar kan det vara någon som verkar schysst, bjuder på godis och ser cool ut, som säger att han kan rappa, som den här killen, säger Cecilia.
Det är ju en jättesvår social situation. Det tycker jag var ändå liksom ögonöppnaren. För det är jättekrav att ställa på barnen att de ska förstå det här.
Jag frågar Cecilia om spontanleken behöver kontrolleras bättre av vuxna.
Spontanleken vill man väl att den ska kunna fortgå. Men jag kommer ju ha ögonen ännu lite mer öppna. Att vi rör oss ute och säger hej eller ställer en fråga. Man vet ju att tonåringarna vill ju inte snacka med oss vuxna. Men det kanske är värt att vara lite socialt obekväm.
Samtidigt har jag ju hört att det är ganska stökigt här på kvällarna. Med barn och tonåringar ensamma ute och det slängs bengaler.
Det är klart de ska ha ordning och reda. Men det är ju inte barnen som är problemet här. Lite ungdomssträck att väsnas på natten. Det kan vi ju väl ta kontra de här männen som försöker att skapa relation med våra ungar.
Och reporter här var Helena Bowman Brody.
Och nu om förhållandet mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna har Tidö kastat in handduken.
Ja, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han satte stopp för stödröster till Liberalerna om partiet inte ligger över 3,5% 10 dagar före valet. Det sa han i söndags och han sa också att Liberalerna är politiska motståndare.
Och Liberalernas partiledare Simona Mohansson kontrade i sin tur med att kalla det för citat förlorar mentalitet och säger att det finns åtminstone en högerledare som fortfarande helhjärtat och genuint tror på Tidösamarbetet.
Fler som har uttalat sig det här, klimat- och miljöminister liberalen Romina Pourmokhtari, hon menar att Sverigedemokraterna pissar in i det egna tältet, som hon säger. Så är det slutkramat mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna nu.
Mm. Här i studion så finns Andreas Johansson Heine, du är statsvetare och förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och i Uppsala studion finns Arvid Hallén, programansvarig på Oikos, obunden konservativ. Välkommen också du.
Tack så mycket.
Om vi börjar med Andreas Johansson Heine här då i studion. Hur ska man se på det här? Från kram till klös, har Liberalerna, eller i alla fall är Sverigedemokraterna gett upp hoppet på ett tidigt samarbete framöver?
Det vet jag inte. Jag tror inte man ska överdriva dramatiken för mycket. Vi har ju ingen tradition i Sverige av att partier uppmanar folk att stödrösta. Stödröstning eller taktikröstning är ett förekommande fenomen i alla svenska val numera. Att man röstar på ett parti som man inte tycker är bäst, men om man vill stödja det, till exempel förklara 4%-spärren. Men det brukar inte gå till så att ett annat parti säger att några av våra väljare kan gå och rösta på de här andra.
Nej,
så,
men tvärtom nu då? Hur vanligt ja, är det men, inte?
Ja, det är väl inte så ofta det har varit aktuellt att göra den sortens markering. Och det är ju heller inte SD-väljarna som Liberalerna rimligen bör hoppas på i första hand. Men med det sagt så är ju hans utspel ändå anmärkningsvärt. Det finns ju någonting i när Simone Månsson säger att det är en förlorarmentalitet, så är ju inte det helt taget ur luften. För det han lite grann gör i olika intervjuer nu, det är att flytta måltolparna och börja prata om valet 2030. Och börja påminna om att det har gått bra opposition och vi kan nog komma tillbaka 2030 och vara ännu starkare. Och det är lite anmärkningsvärt med 3 veckor kvar.
Vad säger du då, Arvid Hallén? Vad säger det här om ett framtida Tidösamarbete, det som sker nu offentligt?
Jag tror inte att det här är något problem för ett framtida Tidösamarbete alls egentligen. Om Liberalerna klarar spärren nu i valet och Tidöpartierna får majoritet, då kommer det här samarbetet förstås att fortsätta. Jag tror att ingen är gladare över den här debatten just nu än Liberalerna, som får precis den slags uppmärksamhet i medierna som de faktiskt behöver för att kunna komma över spärren. Om det inte hade varit för Åkessons utspel så skulle vi till exempel inte ha det här radioinslaget just nu.
Men tänker du att det är medvetet?
Nej, så går det inte till. Det är inte så att Åkesson och Moamsson har satt sig bakom kulisserna och konspirerat på det sättet. Så fungerar det inte i svensk politik. Men effekten, det blir att vi pratar om Liberalerna ytterligare lite granna. Och det är vad det här partiet verkligen behöver.
Vad säger du, Andreas Johansson Heine? All publicitet är bra publicitet.
Nej, jag håller nog inte med om att det här är bra för Liberalerna. Liberalerna behöver såklart synas. Men de behöver ju synas i frågor som får folk att vilja rösta på dem av egen kraft. De behöver få prata om skola eller kanske integration. Men nu blir det ju snarare en debatt kring, är det meningslöst eller bortkastat? Mm. En sämre debatt. Det uppfattar jag inte att Liberalerna ens själva tycker det är önskvärt, och jag tror utifrån sett att det är jättedåligt för dem.
Ja. Arvid Hallén, varför skulle det vara bra för Liberalerna just när man inte pratar om vad de tycker utan mest att de är så små?
Så ju mer man pratar om partier, desto mer uppmärksamhet får de, desto fler väljare kommer de att få. Det gäller särskilt just småpartierna som annars, särskilt under mandatperioderna, lätt hamnar vid sidan om, men som får mer uppmärksamhet i valrörelserna och då får fler röster. Man kan väl också säga så här att det Åkesson sa var ju i sig kanske inte så hemskt kontroversiellt. Jag tycker att Expressens politiska journalist Viktor Bartkron uttryckte det väldigt bra när han sa att Åkesson sa ju 3 saker. För det första att det här är 2 partier av alla Tidöpartierna som ligger längst bort från varandra ideologiskt, så är det ju SD och Liberalerna. Och om man vill ha sverigedemokratisk politik och är sverigedemokrat, ska man väl kanske rösta på Sverigedemokraterna och stödrösta. Det är väl kanske inte så stor idé om de ligger under 3,5% 10 dagar innan valet. Alltså om det här skulle vara en lärobok i samhällskunskap, som Viktor Bartkron uttryckte det, så är det ju högstadienivå. Det är ju inga hemligheter som avslöjats här.
Men politiska motståndare kallade han Liberalerna för, som man inte skulle ge röster.
Ja, alla partier är på något sätt politiska motståndare med varandra i en valrörelse. Det handlar ju om att konkurrera om väljarnas röster.
Mm, vi ska låta Andreas Johansson Heine komma in här nu då. Det var inte så farligt, det tonas ner lite grann. Det här är, ja, vad var det?
Nej, som sagt, jag tycker inte heller man ska överdriva dramatiken. Sen är det ju lite speciellt med det med politiska motståndare. Det är ju sant. Ideologiskt så står de längre ifrån varandra än vad 2 partier som söker gemensamt regeringsarbete någonsin i Sverige har gjort. Men å andra sidan så har man ju trots det funkat ihop i 4 år. Mm. Och båda säger sig vara ganska nöjda med utfallet och vill försöka igen. Och inklusive då Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Så det är en politisk motståndare som man ändå är beroende av. Och då är frågan, hur meningsfullt är det att söka den sortens konflikt som SD nu gör med Liberalerna i det här läget?
Ja, vad tänker du?
Att det nog återigen då ligger en del i att Åkesson verkar ha blicken 4 år framåt.
Han har redan gett upp årets val, eller?
Det vore oerhört märkligt om han hade gjort det. Men han börjar prata på ett sätt som inte är så fokuserat på valdagen 13 september 2026.
Vad tror du, Arvid Hallén, är det 2030 som gäller nu för Sverigedemokraterna?
Nej, det som gäller nu det är höstens val. Och det gäller att det inte många verkar tro att loppet är kört nu. Så är det inte. Alltså, vi har kommit opinionsmätningar senaste tiden som tyder på att det finns goda möjligheter att vända det här. Och det är det är verkligen match nu. Och det kommer bli väldigt tufft de sista 2-3 veckorna här. Det är klart att det kommer ett val 2030 också, men 4 år i politiken, det är en väldigt lång tid och det är ganska svårt att spekulera om läget där och då. Det jag hoppas förstås är att 2030 kommer vi ha ett fortsatt tidssamarbete. Och om L klarar sig nu så kommer de vara en del av det. Annars kommer det tidssamarbetet bestå av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
Andreas Jonsson, hej, nu låter det lite som man kanske spelar ut Liberalerna. Vad finns det för chans?
Den minskar ju för varje dag som går utan att det börjar röra på sig opinionen, det ska man vara ärlig att säga. Det är ju ett, inget riksdagsparti har någonsin haft ett så här svårt läge att vänta med så kort tid till valet. Så att det vore en historisk händelse om man lyckas. Sen är det inte omöjligt, för 2 procentenheter är inte mer än 2 procentenheter, och det kan man röra sig i en valrörelse. Men det måste börja hända någonting nu, och då tror jag att det för Liberalerna handlar helt och hållet om att få prata om frågor så där de har förtroende hos väljarna att sälja in sina bästa budskap.
Och när det blir så här då, när de dras in i den här typen av diskussion kring Tidö-samarbetets framtid, hur påverkar det opinionen?
Jag tror inte att opinionen påverkas. Den negativa effekten ligger väl snarare att det kan vara demoraliserande för de egna valarbetarna att behöva ägna sig åt detta.
Om det blir Arvid Hallén, du säger ju att du hoppas på att det skulle kunna röra på sig i opinionen i alla fall. Åkesson, han har varit partiledare länge, har varit tålmodig länge, har varit målinriktad länge också. 4 år till, spelar det liksom någon roll för Sverigedemokraterna? Eller hur ser man på det inom partiet?
Du menar att Åkesson, om han skulle fortsätta eller inte?
Nej, men mer liksom hur man ser på det inom partiet, om man vill, så att säga, att det är liksom en statsministerpost eller en regeringspost som hägrar om 4 år, spelar det så stor roll inom Sverigedemokraterna?
Alltså det är klart att alla partier aspirerar på statsministerposten i långa loppet. Gör man inte det så är det ju någon slags tjänstefel. Men om SD skulle vara de som är en trovärdig statsministerkandidat 2030, eller om det är något annat parti som skulle vara det för högern, det är alldeles för tidigt att säga idag. Det beror helt på vad som händer under de kommande 4 åren. Det går inte att spå om sånt här och nu.
Mm. Tror du att, för Simona Moemsson har ju varit till exempel hälsat på Jimmie Åkesson när han åkte båt på Göta kanal, en del i valkampanjen då i tidigare somras. Hur mycket vilja finns att hjälpa varandra mellan de här 2 partierna skulle du säga?
Ja, uppenbarligen så vill man hjälpa varandra, annars skulle man inte göra såna här saker tillsammans. Det finns en stark vilja från hela högern att hjälpa varandra så att man kommer få den här majoriteten. Alltså från Orkos sida, vi är den enda aktören i hela Sverige som bedriver en valkampanj för alla de här 4 partierna tillsammans. Liksom. Mm. Så vi gör vår del också. Så alla jobbar stenhårt nu och loppet är inte kört. Det är valdagen som spelar roll.
Andreas Johansson, hej nu. Till sist, vad tänker du? Håller du med om att Sverigedemokraterna jobbar för alla partier? Även Liberalerna efter de här uttalandena?
Jag är inte helt övertygad om det, men det som är speciellt är att först hade vi Sverigelöftet i mars då, där Liberalerna och SD kom överens om att sitta i regeringen ihop, och sen följde Moderaterna upp med utspelet med och lovade SD ministerposter. Man har inte följt upp det med särskilt många gemensamma utspel att det här vill vi göra som ett gemensamt regeringsalternativ, utan man gick till val på att vi kan vara överens och vi har hållit ihop i 4 år, men man får nästan gissa sig till vad som kommer sen, och det tror jag kommer kosta, eller det som har kostat hittills.
18 dagar kvar till valet. Tack Andreas Johansson Heine, statsvetare och förläggare på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Tack också Arvid Hallén, programansvarig på Oikos.
Mer studiet blir det efter 4:45 med Ekot här i P1. Vi ska tillbaka till skoldådet i Fagersta då. Liam Nebel heter 18-åringen som är misstänkt för att ha dödat en 17-årig flicka och skadat 3 pojkar. Vad vet vi om honom?
Här i Ekots 4:45. Försvaret vill ta över rysk ägd fastighet nära Musköbasen. Polisen samlar övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte vid skolattacken i Fagersta. Och dödliga bilolyckor i Storbritannien kopplas till trend på sociala medier. Det är rubrikerna. Jag heter Marta Einerstam Karis. Men först om att Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
10 miljarder kronor beräknar Moderaterna att deras reform skulle kosta årligen. Och enligt partiet kan det finansieras genom minskad byråkrati och minskat bidragsfusk och minskat bistånd. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
Men att det skulle handla om valfläsk tillbaka visar Ulf Kristersson bestämt.
Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg.
Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson, reporter Karin Runblom. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu bland annat in övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för syns skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset så det är inte jag som har satt upp den.
Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen. Och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
Säger den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin, reporter Andreas Eriksson. Två av de pojkar som skadades i våldsdådet i Brinellskolan i Fagersta vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av regionen som allvarligt men stabilt. En av pojkarna vårdas för svåra skador, meddelar Region Västmanland. Den andra pojken som är i åldern 12-17 har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Musköbasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Musköbasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Musköbasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare, regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
Mikael Eriksson, reporter. Ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkult, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har nu 31 personer i landet smittats i mässlingsutbrottet. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. De flesta av dem som smittats i utbrottet är under 18 år och var ovaccinerade mot mässling. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
Så gäller det Europas största biltillverkare Volkswagen. Idag träffade ledningen de anställda på fabriken i Wolfsburg. Det första av 9 arbetsplatsbesök för att tala om de kraftiga nedskärningarna som planeras. Miriam Gärtner som deltog på mötet sa att alla nu är rädda om sina jobb, men att de är beredda att strida för dem.
Vi är irgendwie alla getroffen och vi har naturligtvis alla auch angst om de arbetsplatser och sind aber auch viele kampfbereit.
Det går i riktning strejk, säger Miriam Gärtner som också bor här i Wolfsburg där mer än hälften av invånarna, 65 000 personer, jobbar på fabriken.
VD Oliver Blomme upprepade idag behoven av kraftiga nedskärningar på fabrikerna. I somras meddelade ledningen att totalt 100 000 arbetstillfällen kan komma att försvinna, hälften av dem bara i Tyskland, och att fyra tyska bilfabriker är hotade. Miriam Gärtner berättade att många satt med korslagda armar på mötet idag och att förtroendet för företagsledningens sätt att hantera krisen hos många är förbrukad.
Als Herr Blum gesprochen hat, war es relativ ruhig, wenig Applaus, aber viele saßen mit gekreuzten Armen da. Also das Vertrauen ist sehr gering. Ja.
Planer finns nu att producera fler fordon till försvaret på bilfabrikerna, och uppgifter har också framkommit att Volkswagen får samtal med den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems om att producera försvarsutrustning. Men Vito, som jobbar på Volkswagen i Wolfsburg, är kritisk till planerna. Volkswagen är folkets företag och vi vill inte producera vapen, säger han.
Das Auto ist der Volk. Und nicht, dass wir neu was anderes, Bombe oder Panzer zu bauen. Das wollen wir nicht.
Katarina von Arndt, Wolfsburg.
Flera miljoner barn i Afghanistan lider av allvarlig undernäring, och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring. Det var när FNs barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en central roll i att allt fler småbarn dör i landet. Nästan 40% av barn på sjukhus som lider av allvarlig undernäring är bebisar under 6 månader. Nära 500 000 barn är intagna på sjukhus på grund av undernäring. Den indiska proteströrelsen, det så kallade Kakelakspartiet, kallar till en ny manifestation i Indiens huvudstad New Delhi i början av september. Rörelsens ledare menar att regeringen inte levt upp till avtalet med de unga. När en överenskommelse slöts mellan regeringen och det så kallade Kakelakspartiet den 25 juli visste jublet inga gränser där på Jantar Mantar i New Delhi. De unga hade fått igenom sina 3 krav. Utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång, ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött av självmord på grund av fusket vid inträdesproven till läkarlinjen, samt att studenterna inte ska utredas för brott för att de deltagit i protesterna. Regeringen åtog sig också att hålla proteströrelsen underrättad om det arbete som behövde göras. Nu uppger Kakelakspartiets företrädare att regeringen inte uppfyllt sin del av avtalet och kallar därför till en ny protest. Man uppmanar människor att ansluta sig till en fredlig manifestation den 5 september för att tillsammans gå till polisens högkvarter. Längst fram kommer familjerna till de avlidna studenterna gå, därefter de unga som skadades när polis och demonstranter drabbade samman. En ny rapport från människorättsgruppen Amnesty International slår fast att polisen använde övervåld den 20 juli när man drabbade samman med demonstranterna. Naila Salim, Sydasien-korrespondent. Här hemma ser översvämningarna i Boden ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och såna här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp, och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
Reporter Fanny Yggström och Elinor Nordgren, P4 Norrbotten. Imorgon får stora delar av landet mest klart väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt 19-24 grader. Ekoproducent Alexander Ceylon Lund.
P1, Sveriges Radio.
Klockan har slagit fem och Studio 1 fortsätter.
Vem är Liam Nebel, den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta? Fler uppgifter kring hans bakgrund och tiden innan dådet på Brinellskolan.
Och så knappt tre veckor till valet och miljontals svenska förstagångsväljare möter efter bara några minuter politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt.
Och sen handlar det om alternativ för Tyskland, AfD, som enligt flera opinionsmätningar är det största partiet i Tyskland trots att det klassas som högerextremt i delar av landet.
Och så om att mild covid-19 kan ge svåra och långvariga ögonproblem. Ett genombrott för kunskapen kring post-covid, menar forskare.
Det är Sharon Joma och Mattias Rensmo som är med dig i Studio 1.
Tillbaka till skoldådet i Fagersta då 18-åriga Liam Nebel misstänks ha dödat en 17-årig flicka och skadat tre pojkar när han gick in med ett svärd på Brinellskolan, en gymnasieskola i Fagersta där han var elev.
Utredningen den växer, över 600 förhör väntas och övervakningsfilmer ska gås igenom och polisen kan idag inte säga någonting om en motivbild.
Just det, och samtidigt så framkommer flera uppgifter om den misstänkte gärningsmannen, om hans bakgrund och kopplingar till radikala digitala miljöer. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som följt förloppet i Fagersta på nära håll. Hallå Andreas.
Hej, hej.
Ja, du har ju varit i Fagersta under dagen. Vad är det senaste i den här utredningen?
Ja, men polisen är ju på plats väldigt mycket och genomför tekniska undersökningar inne på Brinellskolan för att kunna säkra bevis i den här utredningen, och samtidigt har man ett ganska stort trygghetsskapande arbete utanför. Jag gick runt lite i området och pratade med boende som bor intill skolan, och flera av dem berättade ju att polisen har varit där under de senaste dagarna och knackat på och frågat ifall det finns någon larmkamera eller övervakningskamera som kanske har fångat vägen utanför så att man kan få del av filmmaterial så att man skulle kunna kartlägga då den här misstänkta 18-åringens väg och tid före det här dådet. Man säger också att det är inte bara de elever och lärare som är på Brinell gymnasiet som ska förhöras här, utan där på den skolan handlar det om ungefär 450 personer. Man säger nu att det väntas upp mot 600 olika förhör.
Och när det gäller den här misstänkte gärningsmannen då, har det kommit fram fler detaljer om vem han var?
Ja, men det cirkulerar ju väldigt många uppgifter, både bland de man pratar med i Fagersta och även i andra tidningsmedier och även hos oss på Ekot. Det handlar ju både om hans situation i Fagersta men även hur han har då agerat på nätet. Det man kan säga om hans tid i Fagersta är att han skulle nu under hösten då börja tvåan på gymnasiet på elprogrammet. Och jag har försökt få tag på hans skolbetyg från första skolåret, men har ännu inte fått ut dem ifrån skolan, så det är lite oklart hur han har klarat den första tiden i skolan. Sen tidigare så vet vi att han också är dömd för en misshandel då. Han dömdes förra året för en misshandel som då skedde när han gick på högstadiet på Risbroskolan som ligger alldeles intill Brinellskolan.
Och han verkar ha haft en ganska orolig uppväxt också. Vad kan du säga om hans bakgrund?
Ja, men vi har ju rapporterat tidigare om liksom hans uppväxt och att han där blivit utsatt för både våld och hot och hot om våld i hemmet. Och han skulle bland annat mot sin vilja ha tvingats att träna kampsport. Samtidigt har han varit utredning för flera olika, eller föremål för flera olika utredningar hos socialförvaltningen. Det handlar kanske om ett tiotal utredningar där de konstaterat både bristfällig skolgång och och kunskapsluckor. Men samtidigt så finns det ju olika personer som har känt honom innan han liksom flyttade till Fagersta som beskriver honom som nästan för snäll. Så det finns ju flera olika versioner av honom som person.
Mm. För han kom till Fagersta 2024 när han familjehemsplacerades där. Hur gick det för honom?
Ja, exakt hur det har gått under tiden som han varit i det familjehemmet vet vi inte riktigt. Men sen några månader tillbaka så har vi uppgifter om att han ska ha flyttat till en egen lägenhet. Men samtidigt då varit skriven kvar på familjehemmet. Och det här är också uppgifter som vi har fått från flera olika håll. Och även något som när polisen då hade sin första presskonferens så berättade de att de hade gjort husrannsakningar på två olika adresser. Och den ena var ju då familjehemmet och den andra troligtvis då hans egna lägenhet.
Han har ju också befunnit sig i extremt våldsamma miljöer på nätet. Kan du ge en bild på hur det har sett ut där?
Ja, men innan, och uppgifter visar också att i samband med att han gick in på skolan med att utföra det dådet, så ska han ha delat med sig av både bilder på svärdet och på den utrustningen han hade med sig. Och han har ju också kopplats ihop med det som kallas för TCC, True Crime Community, som är, vad ska man säga, en våldsstyrkande rörelse då på nätet, där flera av anhängarna tycks vara beredda att gå från liksom ord till handling när det gäller just skoldåd. Och det framkommer även en bild, vad ska man säga, av den här misstänkta 18-åringen, den hyllat personer som tidigare utfört skoldåd, som exempelvis det som skedde i Trollhättan 2015 och Risbergska i Örebro då förra året.
Mm. Finns det något i det här som du har sett som tyder på, i hans bakgrund, att det skulle gå så här snett? Finns det något man har sett i efterhand?
Alltså, det är ju väldigt svårt att svara på, men om man då tänker att socialtjänsten har genomfört ett tiotal utredningar, så finns det ju flera varningstecken som de har reagerat på. Men sen är ju frågan vilka utav de här varningstecknen som skulle kunna vara en grogrund för att en person senare går och genomför ett skoldåd.
Och just den här dagen i fredags, alltså attentatsdagen, och dagen innan, så ska han enligt Svenska Dagbladet ha chattat med en vän också. Vad vet vi om vad han skrev där?
Nej, men enligt de uppgifterna då som kommer fram i Svenska Dagbladet, så handlar det om att han säger att han måste göra det här exempelvis, så att han tycker att livet suger. Och när han då liksom skriver de här orden till den här nätvännen, så försöker ju han liksom avstyra det hela. Men att det verkar redan där och då som att han har bestämt sig för att han ska genomföra det här.
Det säger alltså Ekots reporter Andreas Eriksson på plats i Fagerta. Vi har också med oss Marcus Hjelm, senior rådgivare för Centrum mot våldsbejakande extremism. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Jag vet att du inte vill uttala dig i enskilda fallet, men rent generellt utifrån din erfarenhet och det vi vet idag, finns det liksom gemensamma kännetecken på radikalisering som du kan känna igen här i den här historien?
Ja, om jag pratar generellt sett, så finns det ju mycket som känns igen ifrån alla de här skoldåden, de flesta av skoldåden som har skett i Sverige de senaste åren. Och även i de ärenden som vi hanterade, det finns en oro. Så att, absolut.
Vad? Vad är det du ser till exempel här?
Ja, men exempel är våldsfascinationen och det här med det digitala. Att man är och att man hyllar och glorifierar skolattacker och får inspiration från tidiga skolattacker. Det är en del som vi ser, och att man kanske också förändrar språkbruket och uttrycker ett intresse för våld och vapen.
Mm. Ni arbetar ju med att stötta och vidareutbilda personal inom bland annat skolan och socialtjänsten, om de har oro för att ett barn eller en ung person misstänks för att hamna i sån här radikal extremism. Vad är de tidiga tecknen på att en person är på väg in i radikalisering?
Ja, men det är ju just det här att det man kanske ser först är väl förändrade åsikter och uttryck. Man börjar ha ett annat, använda ord som man kanske inte har hört förut. Beskriva sammanhang som man inte har hört talas om tidigare från den här individen. Man pratar om avhumanisering, vi och dem-tänkande. Man börjar diskutera just det här med olika propagandadelar, vad man ser på nätet. Och just den här digitala världen är ju en av de stora utmaningarna just nu. Att man är online och möter andra som delar samma världsbild.
Men vilka är det som kan bli radikaliserade så här?
Just det digitala gör ju att där kan man se en förändring i hur snabbt det kan gå. Så det blir lite bredare målgrupp, men fortfarande någon form av sårbarhet, någon form av påverkan i sin uppväxt gör ju att man blir mer mottaglig för det här. Och sen är det ju precis just det här att det är skillnad att fascineras av någonting och gå från ord till handling. Mm. Och det där blir ju det som kanske är det som skiljer mellan den som faktiskt liksom fastnar i det här kontra den som man faktiskt kan få tillbaka från det.
För socialtjänst och skolpersonal kan ju ringa till er för att få hjälp. Hur kan ett sånt samtal låta?
Ja, men man tar ett exempel, så är det just att man ringer in och har vi har en stödtelefon som är öppen. Just nu så har vi utökat det öppen tid mellan 08 och 17. Och det är en stödtelefon som är just till för yrkesverksamma. Och då ringer man in till oss, man beskriver någonting som pågår då. på till exempel en skola eller en socialtjänst, någonting man hanterar. Skriver skeendet, beskriver vad man är i, vad man har gjort, vilka som är involverade. Och vi ställer frågor för att förstå helheten i kring sammanhanget. Och sen har vi ett samtal om vad man har gjort, vad man har tänkt göra, vad man kan göra. Det här kan ju se lite olika ut om Sverige beroende på vilken erfarenhet man har av komplexa ärenden som det här oftast är. Är man van vid det, enkelt. Är man inte van, då kan det vara lite läskigt med just extremismen och det här uttalande om att göra någonting som är skrämmande.
Men vad är då rådet till en förälder eller någon vuxen kring barn som är på väg in eller är i redan är radikaliserade? Vad ger du för råd då?
Ja, men ett vanligt råd är ju att man ska ta sin oro på allvar. Även om det känns ibland så ringer in kan jag efter en stund tycka, men det var kanske inte så allvarligt. Men vi säger det, lita på din känsla och fullfölj det här. Vi säger också, sitt inte själv. Ibland kan det vara en specialpedagog eller en kurator som ringer in. Och då blir ju frågan, vilka mer har du involverat? När har det hänt? Var har det hänt? Vem vet vad i det här? Så att oftast bara på den nivån brukar vi ta ganska många kliv för att man ska göra rätt saker. Mm. Och sen handlar det väldigt mycket om att hålla isär roller. Vad ska skolan göra i det här? Och vad ska socialtjänsten göra? Och vad ska polisen göra? Och vi är ofta mån om att se till att man jackar ihop de tre aktörerna när man får en oro. Mm. Även om inget brott har skett, det finns inget vapen, det finns inget konkret hot, så behöver man ändå sätta sig ner tillsammans och reda i vad har vi för bild av det här och hur tolkar skolan respektive socialtjänsten respektive polis det här. Och sen att man gör en gemensam plan, för då blir skolans funktion och roll lättare och tydligare respektive socialtjänst och polis.
Man tänker i det här fallet så hade den misstänkta haft många kontakter med socialtjänsten och ändå så blev han inte stoppad eller vad vi vet nu då. Varför är det så svårt att stoppa och upptäcka även om någon är i systemet?
Ja, men det beror på vad man ser. Ibland så, det finns ju exempel på ärenden där man har tolkat signaler på ett annat sätt. Till exempel ett ärende där det fanns en pågående skilsmässa som gjorde att en individ blev väldigt... Man tolkade det som att det var en helt naturlig reaktion och process utifrån vad som skedde hemma. Men det var ju först efter att man öppnade upp en telefon och en dator och fick tillgång till den digitala världen som man förstod. Det fanns det ett manifest och det fanns en plan för att göra saker och ting. Men fram till den punkten så är det en utmaning. Och vi brukar ju säga så att vi försöker hjälpa till med stödet att göra det som är lite jobbigt och krångligt och obegripligt, att göra det hanterbart. Mm. Alltså vilka frågor behöver man ställa? Vad behöver man kanske ta i för att man ska komma? För det här är jättesvårt och det finns ingen garanti för att man kan stoppa det här till 100%.
Men nu, du jobbar ju på Centrum mot våldsbejakande extremism. När vi pratar om att man radikaliseras, kan man så att säga bli våldsbejakande och radikaliserad utan att också tillkännage sig till någon form av liksom politisk ideologi eller så, utan att det är mer våldet som sådant, eller hur ser ni på det?
Alltså det är en förändring. Backar man, så att säga, jag är inne på mitt 8:e år på centret. Första året jag jobbade här, då åkte man och tittade på manifestationer där organiserade organisationer gick och rörde sig. Idag är det ju digitalt. Och den här ideologiska kopplingen, den blir diffus i det här, för att det blir, precis som du säger, våldet som blir centralt. Så jag måste inte tillhöra någonting för att ändå dras in i de här digitala forumen som skapar, där man både så att säga lockar och hetsar varandra i att, för att du måste bevisa att du är en av oss, gå ut och tänd eld på ett garage eller gör illa grannens hund eller någonting sånt här, va? Mm.
Tack så mycket, Marcus Hjelm, senior rådgivare på Centrum mot våldsbejakande extremism.
Och vi byter ämne i Studio 1, eller lite liknande faktiskt. Miljoner unga, däribland förstagångsväljare, scrollar på TikTok, Instagram och andra sociala medier varje dag, där politiska budskap tävlar om vår uppmärksamhet.
Och nu visar en ny granskning från P3 Nyheter att en tredjedel av det politiska innehåll som användare möter på TikTok är aggressivt och starkt polariserande, dessutom då våldsbejakande.
Och den här typen av hotfullt och ibland våldsamt innehåll rekommenderas till vanliga användare trots att man inte alls söker aktivt efter det. Och här i studion har vi fått sällskap av Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter. Välkommen till Studio 1.
Tack.
Ja, du har ju varit med och gjort den här granskningen då på P3 Nyheter. Ni har med hjälp av fejkprofiler scrollat på 8 olika telefoner på olika ställen i landet. 3 vänsterväljare har ni varit i en storstad. Mm. Och sen har ni utgett för att vara 3 högerväljare på landsbygden och 2 mittenväljare i en medelstor stad. Och sen har ni analyserat det här. Vad var du mest nyfiken på?
Ja, men just eftersom att det finns så himla många unga väljare som kanske ska rösta för första gången och som hämtar mycket av sin information på just de här plattformarna. Så, ja, och att det samtidigt finns så mycket politik på TikTok och Instagram, så kände vi att vi ville titta närmare på det här och vi ville se hur ser det ut och skiljer sig innehållet beroende på vem som scrollar.
Och vad blev du mest förvånad över?
Det som förvånade mest var nog att innehållet skiljer sig så mycket just beroende på plats. Alltså att den som bor i storstad och får så himla annorlunda innehåll jämfört med den som bor på landsbygden. Och det kunde vi se redan bland de allra 100 första klipp. För där fick alla landsbygdsprofilerna upp nazistiskt material trots att ingen av dem har sökt efter det här eller att det ens, ja men det har inte funnits några tecken eller signaler på att det skulle vara någonting som de är intresserade av.
Vi ska, ja.
Jag måste bara, för ni hade valt att alla som bodde på landet så att säga var högerpersoner, eller hur hade ni tänkt där?
Det är ju de åsikter som vi tänker att de här personerna har, men det är ju ingenting man fyller i på plattformen, utan det som plattformen känner till om mig när jag startar den här, det här kontot på telefonen, det är ju inte min politiska åsikt, utan det är ju snarare information som vart den kan läsa av min platsinformation, den kan ta reda på vilket år jag är född, för det har jag uppgett. Och det som vi kunde se då var ju att innan vi ens visat vad vi gillar, så redan efter 13 klipp så kom det upp exempel på NMR som använde TikTok för att rekrytera nya medlemmar. Och, ja.
Vi ska höra hur det kunde låta.
Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
Ja, det här var ju inte NMR, eller var kom det här ifrån?
Nej, det här senare klippet är en person som sprider vad han själv beskriver som högerpopulistiskt budskap, och många av klippen kan ha en rasistisk karaktär, men det vad vi känner till så handlar inte det sista klippet om att han skulle dela nazistiska budskap.
Men vad tänker du, vad vet du om vilka som ligger bakom de här olika grova uttalandena och det som ni har sett?
Ja, men det som vi kunde se när vi scrollade, det var ju att mycket av de här kontorna, det är anonyma konton. Det är personer som, det kan vara AI-genererat innehåll, det är anonyma konton som driver det här. Men det kommer en uppföljning i del 2, och där kommer vi försöka ta reda på mer vilka de här nätverken bakom de här kontorna är, och då kommer vi kunna prata ännu mer om det.
Men är det för politiska budskap som ska få unga människor att tänka om i valet, eller vad handlar det här om?
Ja, men det är ju vad det verkar. Det är ju det som det här signalerar.
För ni har också pratat med en del personer bakom. Vad säger de?
Ja, men vi har pratat med många personer, och alla är ju verkligen inte personer som sprider högerextremism eller liknande. Men vi har ju varit i kontakt, han som vi hörde lite tidigare av i klippet, en av de här personerna vi har pratat med som är väldigt aktiv på sin TikTok. Och mycket av dem, som jag sa, så beskriver han sig som högerpopulist, och mycket av det innehållet som han delar har ändå rasistisk och även sexistisk karaktär.
Ja, vi kan höra vad han säger.
Så, du opererar med din efterblivna logik, din lilla babberyttare.
Jag tror du använder ordet babberyttare? Kan du
tänka hur det liksom uppfattas av allmänheten.
Det kan ju absolut uppfattas negativt. Just det berör mig ju inte jättemycket, för att bedriver man en högerpopulism, om man ska säga, så går det sällan hem hos den övriga gruppen människor.
Hela P3 Nyheters granskning finns i appen Sveriges Radio. Matilda Skarhagals report på P3 Nyheter. Petter Törnberg har vi med oss också, som är lektor i digital samhällsvetenskap, polarisering och radikalisering på sociala medier. Och du har fokus just på högerradikalisering vid universitetet i Amsterdam. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad tänker du när du hör den här granskningen?
Ja, alltså delvis så passar det ju in ganska mycket i vad forskningen redan visat. Det var exempelvis en stor studie i Nature ganska nyligen som visade att TikTok tenderar att rekommendera innehåll från högern och ganska mycket extremt innehåll. Och vi har sett liknande studier från Tyskland där vi med mycket innehåll från AfD, högerextrema partiet. Och vi vet också att TikTok och Instagram, att det finns att det innehåll som politiskt innehåll med mycket ilska och avsky och attacker brukar rekommenderas mer av de här algoritmerna. Men ändå så blev jag ändå ganska förvånad just över hur mycket politiskt innehåll det ändå var och hur extremt det blev så snabbt. Och särskilt till användare som faktiskt inte aktivt söker den typen av innehåll. Det är ju väldigt oroväckande.
Vad beror det på att det blir så extremt så snabbt, tror du? För det är ju liksom nazism och högerextremism vi pratar om här.
Ja, alltså, det är ju inte så att liksom, TikTok och Instagram har byggt in liksom, hårdkodat i sina algoritmer att de ska rekommendera extremt innehåll eller rasistiskt innehåll. Men algoritmerna är ju byggda för att försöka gissa vad som kommer få oss att stanna upp och fånga vår uppmärksamhet och hålla fast den. För att det är ju så de här företagen tjänar pengar, genom att fånga vår uppmärksamhet och sälja den till för att göra reklam. Så det är det de optimerar för. Och det vi vet i forskningen är att det ger en strukturell fördel till vissa typer av innehåll. Alltså konflikt, provokation, hot, ilska och ja, chockerande innehåll i allmänhet. Det är väldigt effektivt för att fånga vår uppmärksamhet. Och särskilt högerextremt innehåll som ofta bygger på starka identiteter och fiendebilder och konflikt verkar särskilt anpassat till den medialogiken. Så det blir liksom en, man kan säga, en emergent effekt av vad de här algoritmerna försöker göra.
Hur tänker du att det påverkar unga förstagångsväljare att få det här översköljt när man är ute på nätet?
Ja, alltså det är ju rimligt att anta att det kan ha en påverkan. Vi vet ju att unga ser väldigt mycket av det innehållet, att TikTok har blivit en enorm politisk arena och att unga spenderar flera timmar per dag, en stor andel av unga på de här plattformarna. Och vi vet också att de utsätts för mycket extremt innehåll. Och det sista vi vet säkert från forskningen är ju att unga, särskilt unga män, har gått ganska skarpt åt höger i många länder runt om i världen. Men vi har ändå inte data för att visa ett kausalt samband, alltså att man blir mer högerextrem av att titta på TikTok exempelvis. Det pågår den typen av studier nu. Men vi har inte ett resultat så vi kan säga hur många procent det påverkar valresultatet eller sidan. Men jag tycker det finns en annan del där som jag tycker är minst lika intressant, som vi kanske inte tänker på lika mycket. Vi pratar ju ofta om hur de här plattformarna påverkar väljarna, men jag tycker att det också är väldigt viktigt att tänka på hur de påverkar våra politiker. För om politiker märker att konflikt och kontrovers och främlingsfientlighet ger mer uppmärksamhet än ett nyanserat argument, så är det klart att de lär sig av det och de anpassar sig till det här mediesystemet. Så på det sättet så skapar ju sociala medier och särskilt TikTok och Instagram incitament för vissa typer av politik som kan ha en systematisk påverkan på vårt politiska system, som är väldigt svårt att mäta, men jag tycker också kan vara väldigt viktigt.
TikTok själva har uttalat att de är emot våld och våldsbejakande extremism, att det inte finns någon plats på TikTok, skriver de till oss. De vill inte vara med i en intervju just här idag. Men vilket ansvar tänker du att techbolagen har för att städa och motverka det?
Ja, det är klart att de har ju designat system som har den här typen av effekter, och vi har en mer och mer förståelse av hur optimering för uppmärksamhet och sådär, hur det kan ha negativa effekter. Så att det är klart att de bär ett stort ansvar, men jag tycker frågan är också egentligen vad vi förväntar oss när vi låter stora amerikanska och kinesiska företag ta kontroll över vad som i praktiken har blivit essentiella samhälleliga och politiska infrastrukturer för vår demokrati. För det är ju ett politiskt val att vi tillåter detta och att vi låter vår samhällsdebatt egentligen omformas av vad som ger maximalt intäkter för de här utländska techbolagen. Och vi sitter och pratar just nu i public service som visar att det behöver ju inte vara så. Vi i Sverige har ju tidigare sett mediesystemet som någonting som politiken faktiskt kan ta ansvar över.
Det lär bli en fortsatt diskussion kring det här. Tack så mycket, Petter Törnberg, lektor i digital samhällsvetenskap, polarisering och radikalisering på sociala medier vid universitetet i Amsterdam. Och tack också Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter. Och både del 1 och snart del 2 ligger ute på Sveriges Radios app. Tack så mycket.
Alternativ för Tyskland, AfD, är Tysklands största parti i flera opinionsmätningar nu. AfD är ett högernationalistiskt parti som klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt i vissa delar av landet.
Och den 6 september är det delstatsval i Sachsen-Anhalt. Och där visar opinionsmätningar att partiet kan få en egen majoritet. Och ledaren för AfD i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Och vår utsända var med när han mötte sina sympatisörer.
Wann gab es so etwas im politischen Raum, so eine Aufbruchstimmung? Wir haben es geschafft. Hier im Osten, in Sachsen-Anhalt, das ist die Vision 2026. Wir holen unser Land zurück, liebe Freunde!
Det är tidig sommarkväll här i trädgården till ett värdshus i byn Möser utanför Magdeburg. Här bjuds på öl och en pratstund på tumman hand med Ulrich Siegmund, AfDs starke man här i Sachsen-Anhalt. För Ulrich Siegmund är inte här för att i första hand hålla tal. Han tar emot i ett partytält. Och kön ringlar lång med dem som vill ta chansen att träffa honom och inte minst få ta en selfie.
Er ein Magnet ist. Er ist ein ganz toller Mensch. Ich bin total begeistert von ihm. Und er sagt endlich mal die Wahrheit.
Han är magnetisk, en fantastisk person, säger den här kvinnan i kön och så viskar hon: han säger sanningen, die Wahrheit. Men mer än så vill hon inte berätta om varför hon är här. Ulrich Siegmund är 34 år och kan skriva historia genom att bli AfDs första ministerpresident, alltså ledare för en delstat i Tyskland. Han är klädd i kortärmad pikétröja, chinos och trendiga sportskor. Han småpratar med sina beundrare och ler vant varje gång han låter sig fotograferas med dem i partytältet, där bistra vakter i solglasögon håller koll på kön. I mitt bort sitter Nicole vid ett av borden som är utställda där folk dricker sin öl. Hon väljer alternativ för Tyskland för att de säger vad hon tänker. Och det hon tänker är att Tyskland är på väg att gå under.
Das sagen was ich denke. Dass unser Land zurzeit vor der Hunde geht. So wie es jetzt ist.
Und wie geht es das Land unter?
Na, dass die Ausländer, die hier nichts machen, dass sie unterstützt werden mit allem und wir hängen gelassen werden.
På min fråga vad undergången består av, svarar Nicole: utlänningarna som inte gör någonting och bara får bidrag. Medan oss andra struntar man i, säger Klaus, som står vid ölutskänkningen, röstade tidigare på det styrande konservativa CDU. Men partiet gjorde honom besviken, inte minst genom att samarbeta med Socialdemokraterna, SPD.
Jag var jahrelang CDU-wähler. De har mig immer von Wahlperiode zu Wahlperiode mehr enttäuscht. Und dass immer die SPD da mitwählt, wähle ich die CDU nicht mehr.
På andra håll i Tyskland är det motdemonstrationer och polisbevakning när AfD håller möten. Demonstranterna anser att partiet är fascistiskt och därför ska förbjudas. Något som är möjligt att göra enligt den tyska författningen. Men varken motdemonstranter eller poliser syns till här i trädgården i Möser. Bara då AfDs egna vakter i solglasögon. Här känner man sig välkommen till skillnad från i västra Tyskland, konstaterar Leif från delstaten Schleswig-Holstein på gränsen till Danmark. Han har åkt till Sachsen-Anhalt för att följa AfDs valmöten på plats. I väst, där blir man utfryst om man sympatiserar med AfD, säger Leif. Men här är man en bland många.
Dass man hier sozusagen das Gefühl sich in der Mehrheit der Bevölkerung befindet,
wo man im Westen sozusagen total ausgegrenzt wird für die Position.
Efter 3 timmar i tältet med otaliga samtal och selfies passar jag på att ställa några frågor till Sigmund innan han drar vidare. Vad är det viktigaste att ta itu med om man vinner valet och får egen majoritet? Ulrich Sigmund svarar att han vill göra upp med klimatideologin och fixeringen vid könstillhörighetsfrågor och få ordning på den inre säkerheten och migrationen.
Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie, die extrem hohen Kraftstoffpreise durch eine ideologische Energiepolitik und vieles, vieles mehr.
Och få ner de höga energipriserna, en konsekvens av klimatpolitiken, tillägger han. Att sluta stödja Ukraina i kriget och på så vis vrida på kranarna för rysk gas och olja igen är något AfD driver på riksnivå. Här i Sachsen-Anhalt har AfD ett 10-punktsprogram som de lovar att genomföra under de 100 första dagarna vid makten. Mycket av det går att genomföra, för delstaterna har makten över bland annat skolfrågor och kultur. Partiet vill införa särskilda klasser för de invandrarbarn som inte kan tyska och för barn med särskilda behov, istället för att som idag integrera dem i vanliga klasser. Dessutom vill AfD att regnbågsflaggan inte längre ska kunna hissas på offentliga byggnader. Där ska istället den tyska flaggan vaja. Samtidigt lever AfDs partiledare Alice Weidel i ett registrerat partnerskap med en kvinna. Men det är inget som John Schaffenort, kandidat till delstatsparlamentet, ser som ett problem. Där han står med en t-shirt med en bild på Ulrich Sigmund. Vi står för den traditionella familjen med mamma, pappa och barn. Men vi har ingenting emot vem Alice Weidel lever tillsammans med, säger han.
Keiner hat was dagegen, dass Alice Weidel eine Lesbin ist und auch mit einer Lesbin verheiratet. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja? Aber wir wollen, das Normale für uns ist eben das, was ja auch eine Gesellschaft zusammenhält, ist die klassische Familie aus Mutter, Vater, Kind. Das ist unser Leitbild, was aber nicht heißt, dass wir die anderen nicht tolerieren. Keine Frage.
När det gäller Migration vill AfD samla ihop asylsökanden till särskilda boenden och införa arbetsplikt, ett slags samhällstjänst i Sachsen-Anhalt. Partiet vill också avskaffa asylrätten helt och hållet. Men det blir svårare. Det är en sak för förbundsregeringen och den tyska riksdagen Bundestag och inte delstaten. AfD pekas ut som högerextremt av Verfassungsschutz, det tyska författningsskyddet i några delstater. Enligt författningsskyddet betraktar inte AfD tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare och att delar av partiet systematiskt undergräver tilltron till de demokratiska institutionerna. Och i Sachsen-Anhalt har vapenlicensen dragits in för medlemmar i partiet av det skälet. Tidningen Der Spiegel kallade Ulrich Sigmund för Tysklands farligaste man. Men själv säger han att han är beredd att samarbeta med CDU om de återgår till sina gamla värderingar. Jag är demokrat och sträcker ut min hand, säger Ulrich Sigmund.
Ich bin Demokrat und ich strecke immer jenem die Hand aus. Ich sehe aktuell keinen Partner, mit dem ich diese Probleme anpacken könnte. Deswegen muss ich es alleine machen. Das heißt aber nicht, dass es irgendwann in den nächsten Jahren so einen Partner geben könnte. Zum Beispiel, wenn sich andere Parteien, wie zum Beispiel in der CDU, mal auf ihre eigenen Werte wieder konzentrieren würden, die sie vor über 20, 30 Jahren verlassen haben.
Konservative CDU har varit med och styrt Sachsen-Anhalt hela tiden sedan Tyskland enades. I förra delstatsvalet var CDU nästan dubbelt så stort som AfD. I de senaste opinionsmätningarna är förhållandet det omvända. Och AfD är nu med god marginal det största partiet i hela Tyskland, enligt opinionsmätningar. Jag tar hissen upp till CDUs partikansli i Sachsen-Anhalts huvudstad Magdeburg, vid floden Elbe, för att träffa den som ansvarar för CDUs valkampanj.
Ich bin der Generalsekretär der CDU, Mario Kaschunke. Ich bin natürlich verantwortlich für den Wahlkampf hier in Sachsen-Anhalt.
Mario Kaschunke är generalsekreterare i CDU och stridslysten. Kampanjbudskapet är inga experiment. Att rösta på AfD skulle vara att experimentera med Sachsen-Anhalts framtid. Eftersom AfD inte har några verkliga lösningar utan bara svartmålar tillståndet i delstaten, enligt Kaschunke. Just nu går partiets kandidater från dörr till dörr ute i bostadsområdena med det budskapet.
Von Tür zu Tür gehen, mit den Menschen im Innenfeld, in den Wahlkreisen nochmal sprechen, den Menschen auch klar machen, wofür wir stehen. Wir wollen keine Experimente.
Mario Kaschunke utesluter helt och hållet ett samarbete med AfD efter valet. Ett parti som vill förgöra oss samarbetar vi helt enkelt inte med.
Eine Partei, die die Vernichtung der CDU möchte, das kann für uns kein Partner, das wird für uns kein Partner und wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
Olof Hylander in Magdeburg für Studio 1.
Mild covid-19 kan ge svåra och långvariga ögonproblem. Det visar en ny studie från Linköpings universitet.
Och vi har med oss Neil Lagali, professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper i Linköping. Välkommen till Studio 1.
Hej, hallå, tackar.
Ja, du menar att det här är ett stort genombrott. Varför då?
Jo, eftersom... Det var inte känt tidigare att även en mild variant av covid-viruset kunde ge upphov till så stora och långvariga ögonproblem.
Vad är det ni har upptäckt där? Vad är det som studien visar?
Ja, det är ju en ganska stor grupp av personer som drabbas av olika ögonsymptom, till exempel ljuskänslighet och svårt att fokusera och läsa på skärmar och mycket smärta i ögonen till exempel. Och det vi gjorde var att göra undersökningar på en grupp som bestod av 100 personer med dessa problem. Och vi hittade då tecken på att det är en långvarig neuroinflammation som leder till dessa problem. Så att och det påverkar nästan alla ögonfunktioner. Så ögat släpps in mycket mer ljus än det ska. Och ögonmusklerna inte styrs som de ska, till exempel, så får man allvarliga symptom. Mm.
Ska vi höra Jenny Varg, som är en av dem som drabbades svårt av ögonproblem efter covid. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Vad var det som hände dig?
Ja, jag var inte särskilt sjuk. Jag tappade rösten, hade en aning om till halsen. Och fick en öroninflammation. Och ett par veckor efter det så fick jag kraftig yrsel. Jag var tvungen att ligga ner och blunda. Jag kunde inte gå. Och ja, det var ingen som kopplade det här till covid då. Utan man tänkte ju att det var någonting med balansen. Mm. Jag tränade balans flera gånger om dagen. Sen kom våren. Och det blev ljust och det kom löv på träden. Och då blev jag riktigt dålig när det började röra sig ute. Och det blev mycket ljuset. Mm. Det här är ju 3 år sedan nu.
Vilken hjälp har du fått av sjukvården då sen dess?
Ja, jag har ju väl undersökt. Jag har gjort hjärnröntgen 2 gånger och undersökt både ögon och balans. Men det var av en händelse så hörde jag talas om en specialistoptiker i Stockholm som jobbar med rehabilitering efter hjärnskador och den här typen av ögonproblem som jag hade. Så jag kontaktade henne och fick komma ner och hon förklarade då att det här ser vi efter hjärnskador, TBE. Och nu även efter covid. Mm. Så det var när jag träffade henne som jag började förstå att vad det här kunde vara. Sen har jag också deltagit i en forskningsstudie på KI där jag fick träffa forskaren. Och det var en väldigt lättnad kan jag säga att få mer information vad det är som är problemet.
Mm. Vi har med oss en gäst till i studion här. Välkommen Ulrika Björksten, generalsekreterare Vetenskap och allmänhet och tidigare vetenskapskommentator här på Sveriges Radio. De här sambanden mellan covid och olika följdsjukdomar då har ju länge varit ett ämne för diskussion. Hur svårt är det att säkerställa de här sambanden?
Men det är svårt och det handlar ju om att symptomen kan komma, som vi hör här också, lite vid olika tidpunkter efter att man har varit sjuk. i covid. Och det gör det svårt att koppla säkert till sjukdomen. Och sen är det också så att det finns ju inte längre någon kontrollgrupp om man ska jämföra med människor som inte haft covid. Om man har TBE så kan man jämföra om man inte haft TBE. Men vi har ju i princip alla haft covid-19 nu. Och då hittar man inte riktigt någon kontrollgrupp. Så att i det här fallet så jämför man då vissa markörer med hur det såg ut hos människor innan covid, som prover man har tagit tidigare. Och så jämför man med sådana som har haft covid och inte fått de här ögonbesvären. Och så ser man skillnader där. Men som man kan förstå så är det ju ganska svårt då när man inte har någon kontrollgrupp idag som man kan jämföra med.
Men kan man ändå hävda att det är en koppling då om det inte finns en tillräckligt stor kontrollgrupp?
Alltså, från en studie så här så kan man ju inte slå fast att det finns en koppling. Sen att man har gjort de prover man kan och att det är en hel del som tyder på det och att det har publicerats i en tidskrift som Nature, det är ju en intressant och viktig studie på så sätt. Men som med alla post-covid-syndrom så är det väldigt svårt att dra säkra slutsatser ännu.
För post-covid, det kan vara lite allt möjligt. Vad säger WHO? Liksom? Vad räknar de in som symptom?
Ja, WHO har en lång lista på ganska vaga symptom. Allt från trötthet, luktsmakbortfall som håller i sig, och muskel- och ledvärk och så. De har också ett spann som de pratar om att det ska ha kommit upp till 3 månader efter en covid-infektion för att de ska räkna det som lång covid. Men de säger också att det finns inga tydliga kriterier än, vi måste forska mer på det här. Mm. Och en sak som man också behöver ha i minne är att virus kan trigga alla virus, eller många virus kan trigga långdragna symptom. Så att där måste man också hålla i minnet hur unikt är covid-19 i att ge de här långdragna symptomen. Vi blev ju alla sjuka ungefär samtidigt och nu ser man vissa som har drabbats svårt av långdragna symptom. Men frågan är om det betyder att covid-19 är så mycket värre än något annat virus när det gäller att skapa sådana här långdragna symptom. Mm.
Neil Lagali, professor i Linköping. Hur har ni hanterat de här utmaningarna som finns just i er studie?
Ja, absolut. Jag håller med det som sagt. Men vi har ju också, vi har haft en kontrollgrupp som bestod av personer med som har haft covid, mild covid, men inte utvecklade ögonproblem. Och vi tittade på vätskan i ögat, så tårvätskan. Och där kunde vi hitta ett mönster i proteiner som var väldigt lik det som hittas i blodet hos de som var allvarliga sjuka med covid-19. Så det ger oss ytterligare evidens i alla fall att det här kan kopplas till covid.
Ulrika Björksten, vad kan sån här forskning ändå betyda för förståelsen och sambanden mellan covid och följdsjukdomar?
Men det är väldigt viktigt att leta efter mekanismer, för det är ju alltid det där. Man behöver dels ha epidemiologi och se att många har problem, och sen om man ska kunna fastslå ett orsakssamband så behöver man också hitta mekanismer. Så sån här forskning är ju viktig på det sättet.
Jenny Varg då, som har drabbats av de här ögonproblemen efter din covid-sjukdom, hur mår du idag?
Ja, jag har fortfarande yrsel och konstant huvudvärk, illamående, ont bakom ögonen, svårt att bedöma avstånd. Jag skulle säga att jag lever mitt liv på 25% ungefär.
Har du några förhoppningar om att bli frisk?
Jag blir väldigt glad över Nils forskningsstudie. Jag hoppas ju att man kan komma vidare och hitta någonting som kan bota det här, eller lindra det åtminstone.
Säger Jenny Varg alltså, som drabbades av ögonproblematik. Tack så mycket för att du var med här i Studio 1. Och tack också Neil Lagali, som är professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper i Linköping. Och Ulrika Björksten också, som är generalsekreterare för vetenskap och allmänhet.
Mm, och strax Ekot med Marta Innerslam Karis, och sen efter 18 Europapodden. Och vi ska väl säga att producent för den här sändningen var Mårten Ferlin.
Just det. Sharon Joma och Mattias Rensmo har du hört i studion. Missa inte vår sena upplaga av Studio 1 också efter 22-nyheterna även här i P1 naturligtvis.